I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Hör, så får din själ leva. Hör, så får din själ leva. Också detta ord, liksom vårt skriftord, innehåller en maning och ett löfte ifrån Herren. Vi läser det hos profeten Jesaja, det 55 kapitlet, den tredje versen. Och vad är det Herren manar oss att höra? Vad vill han vi ska höra? Honom själv. Det vill säga hans ord, som vi framför allt har i vår bibel. Hör, säger han. Vad menas med det? Det menas att vi ska umgås med Guds ord, med hans ord. Vi ska bruka det för egen del. Vi också höra det när det predikas i församlingen. Vi ska inte umgås med hans ord som om vi läste vilken bok som helst eller hörde på vad som helst, utan så som Guds ord med bön om att det ska verka på våra hjärtan. Guds ord är egentligen detsamma som Jesus Kristus själv. I ordet är Jesu Kristi ande, livets ande. Genom det arbetar han på våra hjärtan. Därför är ordet Guds ord inga döda bokstäver, utan det är levande och det är kraftigt. Så som Jesus själv är levande. Det är ande och det är liv. Genom det skapar Guds ande andligt liv hos de människor som i sitt hjärta hör det. Och genom det bevarar han dem till evigt liv. Och det är så löftet lyder. Hör, så får din själ leva. Herren manar oss inte bara en gång utan många, många gånger i sitt ord. Just till att höra hans ord. Att höra Jesus, vår frälsare. Därför att Herren vill att alla människor ska komma till kunskap om sanningen. Den sanningen att han har sänt sin son i världen för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Hans son som kommit hit ned, livets bröd som kommit hit ned för att ge världen liv. Om någon därför vill bli salig, då är det också så viktigt att höra, umgås med Guds ord. Den som säger sig tro på Gud och vilja höra Jesus till, men inte umgås med Guds ord. Kanske gör det någon gång då och då när lusten faller på. Eller för att någon gång då och då försöka intala sig att man ändå är en kristen. Är förmodligen heller inte ett Guds barn, en kristen, utan en namnkristen, en skrymtare. Som inte har andligt liv i sig. Utan om vilken Guds ord måste säga: du lever, men du är död. Du har det namnet om dig att du lever, men du är död. Herren kan också tala till oss genom händelser och skickelser i livet, till och med genom sådan som lidande, nöd och död. Också då behöver vi lyssna till vad han har att säga oss med detta. Inte så att sådant yttre kan frälsa en människa och få själen att leva. Men Herren kan använda sådant för att få en människa in på Guds ord. Eller att bli allt angelägnare om Guds ord. Vår text idag talar till oss om människor som på olika sätt ställs inför just yttre nöd och olycka och död. Och det må vara vår bön nu. Att Herren genom sin ande, sin heliga ande, ger oss ljus och hjälp. Att lyssna till och kunna förstå vad han har att säga oss. När han på olika sätt kanske ställer oss inför just lidande, nöd och död. Och vi kan sammanfatta våra tankar i detta med ledning av vår text. Vad Gud, vad Herren för vår frälsning vill lära när han ställer oss inför andras nöd, olycka, lidande, död. Vad Herren vill lära oss med detta för vår frälsning. Han vill lära att han är helig och rättfärdig. Det kan vi stanna först inför en stund. Han vill lära oss att han är helig och rättfärdig. Vår text ställer oss inför två stycken händelser där människor hade fått sätta livet till. Ett blodbad som landshövdingen Pilatus hade utfört. Och med en olycka där tornet i Siloa hade rasat ihop och 18 människor hade omkommit. Också i vår tid så skördar olyckor, naturkatastrofer och människors grymhet många människoliv. Vi hör om jordbävningar och översvämningar och sjukdomar och annat sådant. Om terrordåd, om besinningslöst dödande. Men hur ser människor på detta i allmänhet? Räknar man med att bakom allt det också finns en allsmäktig, helig och rättfärdig Gud? Knappast. Istället så menar man, när sånt händer, att det finns naturliga orsaker och förklaringar. Eller så skyller man på ett blint och obevekligt öde, på slump och otur eller på den mänskliga faktorn. Men Gud räknar man inte med. Och skulle man göra det så förebrår man Gud för att han inte har ingripit och förhindrat. Man anklagar honom för att vara både orättvis och hård och kärlekslös. Och sen så försvarar och ursäktar man sin egen obotfärdighet och otro med att man inte vill ha och inte kan tro på en Gud som är sådan och tillåter så mycket ont. Men Gud är inte och kan inte heller bli en produkt av vad vi människor tänker om honom. Hurdan Gud vi vill ha och inte ha. Gud är den som han själv har sagt att han är, framförallt i sitt ord. Och alldeles oberoende av våra tankar och önskningar om hur han ska vara. Ingen kan ändra på Gud. Skulle Gud vara ett resultat av våra tankar och våra önskningar så vore det ingen Gud. Utan en avgud skapad av vår egen fantasi. Nu säger Gud om sig själv i sitt ord att han bland annat är helig. Och rättfärdig. Helig. varför han hatar synden och det onda men älskar det goda, rättfärdig. Varför han straffar synden och det onda men belönar det goda. Nu är lidande och nöd och död sådant ont som är syndens följder eller straff enligt Guds ord. Detta betyder dock inte att den som drabbas av sådant, att han måste ha kommit i onåd hos Gud och inte skulle kunna vara ett Guds barn och verklig kristen. Men det betyder att Gud tillåter detta att komma för att redan här i tiden visa oss människor sin helighet och sin rättfärdighet. Han vill visa att han i sin helighet och sin rättfärdighet tar det noga med synden och inte låter jäcka sig så att människor skulle kunna få den uppfattningen att de kan leva som de vill utan att han bryr sig om det. Att det inte är farligt att leva i synd och obotfärdighet. När Israels folk förkastade Gud och hans ord så varnade han dem: se, jag ska låta olycka komma över er. Och när konung David hade begått sin svåra synd mot Urias hustru och mot Uria själv, så säger Gud till honom: jag ska låta olycka komma över dig. Gud vill visa att så som han här i tiden kan straffa det onda, så kommer han i evigheten ovillkorligen, oåterkalleligen och fullt ut göra detsamma i sin helighet och sin rättfärdighet. Skulle någon tänka att Gud med nöd och lidande och annat sånt var ute efter att plåga och hämnas, så man hör vad Herren säger i sitt ord: jag vet väl vilka tankar jag har om er, nämligen fridens tankar och inte ofärdens. Också när han tillåter nöd och olycka, så har han fridens tankar om var och en av oss. Han tänker på vår frälsning. Han vill i sin för oss människor så oförklarliga kärlek straffa och varna och väcka den ogedaktige till besinning och pröva och stärka och föröka den gudfruktiges tro och hopp och kärlek och befrämja hans helgelse, den helgelse utan vilken ingen får se Gud. Och nog är det väl bättre att här i tiden ställas inför och påminnas om hans helighet och hans rättfärdighet, medan nåden ännu erbjuds och kan fås, än att detta sker i evigheten, då när ingen nåd mer är att få. Så må vi då be om den nåden och den andliga klarsynen att Herren ger oss detta, att syndens svåra följder här i tiden så får tala till oss om Guds helighet och rättfärdighet, att detta får driva oss till att både börja och fortsätta att söka den nåd utan vilken ingen kan bestå inför honom. Det andra vi då ska lära oss av vår text, det är att när Herren ställer oss inför andras nöd och olycka, så vill han lära att han är barmhärtig och nådig för vars skull han ännu skonar dig. Om Gud bara var helig och rättfärdig, så vore det ute med oss allesammans. Därför att den ene som den andra är vi ju syndare, enligt Guds ord, och som vi redan har talat om. Men Guds ord säger också: barmhärtig och nådig är Herren. Och profeten Nehemja skriver i det 9:e kapitlet: du är en nådig och barmhärtig Gud. Och vi kan gärna läsa det kapitlet i sin helhet sedan i eftermiddag när vi kommer hem. Aposteln Jakob, han skriver: Herren är barmhärtig och nåderik. Och just därför har Herren också gett oss Jesus Kristus, sin son, till vår frälsare. Jesus är, så som aposteln Johannes skriver, försoningen för våra synder. Ja, inte bara för våra, utan också för hela världens. Genom Jesus kan vi alla finna nåd och barmhärtighet hos Gud. Varför han kan säga till var och en som med uppriktigt hjärta går till Jesus med sin synd och sina synder: i nåd ska jag förlåta dina missgärningar och dina synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Ja, hos Herren, vår Gud, är barmhärtighet och förlåtelse. Tänk så trösterikt detta är för den som tyngs ner och plågas av sin synd och sina synder. Jesus frågar i vår text de som ställts inför andras olycka och nöd och död: tror ni att dessa var större syndare än alla andra? Och med den frågan ville han lära dem att fastän de hade sluppit undan, så var de inte bättre än alla andra människor. De var också som alla andra syndare. Det är så lätt att döma. Det är så lätt att förhäva sig över andra, särskilt när de drabbas av olycka och lidande av olika slag. Det är så lätt att tänka att den eller de fick vad de förtjänade, eller att det där lät Gud komma över för att de var större syndare än andra, ondare än andra. Det kan visst vara så. Att Herren låter sin dom komma över människa för en särskild synd eller ett liv i synd. Att hon inte ångrar sig alls, utan vill leva i synden. Herren säger genom profeten Jeremia: det är din ondska som bereder dig tuktan. Det är din avfällighet som ådrager dig straff. Märk därför och besinna vilken olycka det har med sig att du överger Herren din Gud och inte vill frukta mig. Men det onda och det lidande, den nöd och död som drabbar människor och folk utan åtskillnad, vare sig de är gudfruktiga eller inte, har sin orsak i hela mänsklighetens synd. Men man kan aldrig utifrån olyckor och lidande och nöd döma om människor, om de hör Jesus till eller inte. Varför just den eller det drabbas och den eller det skonas, det ger Herren inget svar på. Och då är det heller inte meningen att vi ska ha den kunskapen, hur gärna vi än ville veta i vår nyfikenhet. Och därför har ingen av oss någon gång rätten att sätta sig på domarens stol. Den platsen är Herrens ensam. Och vem av oss kan se ned i en annan människas hjärta? Och vem finns som inför andras nöd och lidande inte har anledning att fråga: Herre, har väl jag förtjänt att skonas mer än andra? Nej, Herrens nåd är det att det inte är ute med mig, för det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Herrens barmhärtighet och nåd är det att vi ännu blivit skonade. Inte därför att du skulle vara mer älskad av honom än de som drabbas. Inte bättre kristen, mer gudfruktig och from och mindre syndare. Tänker du rätt på detta, måste du vid tanken på att du hittills skonats från så mycket ont säga till Herren: Herre, det gör din blotta nåd, din kärlek utan ända, att jag må se mitt överdåd och hinna mig omvända, jag synda träl som tänkt så litet på min själ. Må Herrens barmhärtighet och nåd mot dig så tala till dig vid andras olycka och lidande och död, att du, om du ännu inte gjort det, idag dock börjar söka hans barmhärtighet och nåd. I hans ord, i bönen och nattvarden. Eller föraktar du Guds godhets, skonsamhets och långmodighetsrikedom utan att förstå att denna Guds godhet vill föra dig till bättring? Och om du genom tron på Jesus redan äger Guds nåd och barmhärtighet, se då till att Guds helige ande med ordet får bevara dig i denna barmhärtighet och nåd. Till sist kan vi lära oss detta av vår text, att inför andras olycka och lidande så manar Herren för din frälsnings skull just till omvändelse. Han manar till omvändelse. Två gånger säger Jesus i vår text till dem som talade med honom om andras olycka: om ni inte omvänder er ska ni alla mista livet som det, eller förgås som det står i den gamla bibelöversättningen. Maningar och påminnelser till omvändelse är väl någonting som många i vår så kallade moderna tid och vad man kallar upplysta tid rynkar på näsan åt. Det vill man inte höra. Och till och med många bland dem som är satt att vara Herrens tjänare och förkunnare av hans evangelium tycker och tänker detsamma. Men Jesus själv, vår och hela världens frälsare, han manar gång på gång till detta, till omvändelse. Och vad han säger är aldrig omodernt, utan det gäller i alla tider. Det är lika modernt vilken tid det än är. Framförallt så går sådana maningar till omvändelse ut i världen från Guds ord. Men också varje gång som Herren ställer oss inför nöd och olycka. Och det må nu gälla både andras olycka och nöd och vår egen olycka och nöd. Så ligger i detta en maning och en påminnelse ifrån Herren till omvändelse. Och det kan ibland kanske vara det enda sättet på vilket sådana maningar når människor som annars håller sig undan hans ord. Det är inte vår sak, som vi något har berört tidigare, att undra över det, hur det gick för den och den som så hastigt fick dö. Men det är vår sak att då istället lyssna till Herrens maning och påminnelse om vår egen omvändelse. Att vända synd och värld ryggen och söka vår frälsare i ord och bön. Och med hans hjälp gå mot himlen. Den olycka och den död som drabbade människorna i vår text, den kom plötsligt och oväntat över dem. Tänk då inte att du inte också hastigt kan ryckas in i evigheten. Du vet ej dag, ej rum, ej sätt som döden för dig ställer. Tänk istället efter vid andras plötsliga död och olycka vad du själv hade varit om sådant hänt dig, i evigt i himlen eller evigt utanför. Skjut inte upp din omvändelse om den inte redan skett. Idag, om du får höra Herrens röst, så förhärda inte ditt hjärta. Det blir aldrig för tidigt att låta omvända sig. Men ju mer du väntar är fara värt att det aldrig blir av. Är du redan omvänd, är du ett Guds barn genom tron på Jesus, tänk då på att andras nöd och död som Herren ställer inför är maningar och påminnelser från honom om att på den första omvändelsen måste följa den dagliga omvändelsen, så att du inte blir efter på vägen utan att det blir en fortsatt daglig kamp mot synden i ditt hjärta och ditt liv, så att den får allt mindre att säga till om hos dig, och att istället ditt hjärta, håg och sinne, dina tankar och dina begär allt mer riktas mot Jesus och genomsyras av hans ande, så att du blir mer och mer sådan till sinnes som Jesus Kristus till sinnes var. Tänk på att det är maningar och påminnelser från honom att inte tröttna och ge upp i kampen för livets krona. Maningar till uthållighet i tron, i Guds ord och bönen. Maningar att alltid i tron på Jesus vara beredd för det sista uppbrottet. Tänker du rätt på detta, vad har du då att frukta för eller vara rädd för? Varken olycka, lidande eller död eller annat. Herren omsluter dig, beskyddar och bevarar dig. Då varje ögonblick, natt som dag, vare sig du är vaken eller sover, omsluter och beskyddar och bevarar dig med sin nåd och sin barmhärtighet. Och vid din sida följer dig då alltid steg för steg din frälsare, den allsmäktige, den helige, rättfärdige, barmhärtige och nådige Guden. Och därför kan lidandet och döden för en verklig kristen ändå till slut bli ett ämne för tacksägelse. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord lär, förmanar, varnar och tröstar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte våra glömska hörar utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.